Du lyssnar på Folkbildarsalongen, en podd av Bildningsförbundet Östergötland.
Med mig Sara Anderberg.
Och med mig Mia Karlsvärd.
Idag pratar vi om värdet av folkhögskolans allmänna linje.
Och våra gäster får presentera sig själva.
Viktor Mortensson går på civilekonomprogrammet Linköpings universitet.
Mattias Hjärton jobbar på Liljeholmen folkhögskola.
Idag ska samtalet handla om folkhögskolornas betydelse som alternativ till gymnasieskolan. Och vi kanske ska börja med att berätta vilken utbildning vi gick efter grundskolan. Jag, Sara, gick 3 år i ekonomisk linje på Kungshögskolan i Mjölby.
Ja,
Mia, vad gick du?
Ja, jag gick social linje på gymnasiet i Motala, Platågymnasiet. Och sen så gick jag faktiskt ett år också på high school i Hudson, Massachusetts i USA. Så det var vad jag gick.
Mm. Och Mattias, vad gick du?
Jag gick, vad heter det då? Det heter ju vårdlinjen, gren barn och ungdom. Det är väl typ liknande barn- och fritidsprogrammet idag. Och blev då barnskötare, så jag jobbade som det några år.
Vart gick du någonstans då?
I Falun.
I Falun, ja. Mm. Mm-hmm. Och du då, Viktor?
Jag gick framförallt på... Först och främst på Katedralskolan Linköping på IB-programmet. Och sen gick jag allmänna linjen på Folkhögskolan Liljeholmen.
Okej.
Jag vet inte hur det är med er, men jag hade faktiskt ingen aning om att allmän linje var, eller allmän kurs var ett alternativ till vanligt gymnasium. Visste ni att man kunde välja folkhögskolan när ni gick ut grundskolan?
Jag visste inte det.
Nej, jag visste inte det. Jag hade ingen aning om folkhögskola faktiskt.
Nej.
Inte jag heller. Under gymnasiet så var det rätt mycket att tänka på i trean och sen några val att göra. Och sen efter mycket research så märkte jag att det allmänna linjen finns. Och det kan man gå på. Det var extremt bra för mig.
Mm. Mm. Sara, visste du?
Nej.
Nej, Mattias, kan inte du berätta om Liljeholmens folkhögskola?
Mm, det kan jag göra. Själva som vi kallar det för huvudskolan ligger i Rimforsa, några mil söder om Linköping, där vi har internat och de flesta kurserna. Sen har vi även en filial inne i Linköping där vi har då allmänkurs och en vårdkurs för tillfället. Och allmänkurs är ju då ett alternativ eller ett komplement brukar vi säga till komvux, att kunna på något sätt reparera eller överhuvudtaget gå gymnasieutbildning på folkhögskola. Och just allmänkurs är ju som alla folkhögskolor måste ha. Det är det enda kravet på vilken kursutbud man ska ha på en folkhögskola. I övrigt så är det ju upp till folkhögskolan själv att välja. Men. Och vi har på vår folkhögskola, då har vi musiklinje, vi har konstskola, en bibelkurs och sen har vi några kurser som man kan läsa på distans om man kommer in några gånger per termin och läser. En diakoniutbildning och en själavårdsutbildning.
Mm. Är det en åldersgräns på att gå allmän kurs? Du sa just att det för gymnasiet kraschar. Man kan inte gå direkt ifrån grundskolan till allmän kurs?
Nej, det kan man inte. Det är en 18-årsgräns. Man får börja det år man fyller 18 år. Mm. Även som yngst man får gå.
Ja, och du pratade om att ni har allmän kurs här inne i Linköping. Hur var det med dig, Viktor? Gick du här inne i Linköping eller pluggade du i Rimforsa?
Nej, jag pluggade i Linköping när anläggningen låg på Skäggetorps centrum. Ja, och ja, det var ju supersmidigt för mig som kunde helt plötsligt bara ta bara en buss och sen är man framme och sen kan man plugga och sen åka hem igen. Det var ju perfekt. Det var ju som att gå i skolan så att säga.
Mm. Men det här med allmän kurs eller allmän linje, kan inte du berätta lite mer om det? Just om det, Mattias, vad det är för någonting? Vad innebär det?
Ja, det baseras ju på något begrepp som man pratar inom gymnasieprogrammen som de gymnasiegemensamma ämnena, alltså de ämnena som alla gymnasieprogram har. Sen så om jag går ekonomi eller om jag går bygg- och anläggningsprogrammet så har jag programspecifika ämnen som ingår i programmet, men de här gymnasiegemensamma ämnena är lika för alla program. Så att vår inriktning är egentligen bara att man läser de ämnena. Sen så kan man göra, har vi lite tillvalsämnen och så, men det är de ämnena du måste ha godkänt i för att kunna söka vidare till högskola, universitet eller yrkeshögskola. Så det är ju inriktningen på dem, som matte, svenska, engelska och samhällskap, historia, religion och så vidare. Så att det är ju de som inte är programspecifika. Så att Då lägger man upp en studieplan för den deltagare som kommer. Hur många år man behöver, om man har läst innan eller inte. Och vilka ämnen saknar man från gymnasiet eller komvux. Mm. Alltså vilka har jag betyg i sen tidigare.
Mm. Jag tänker på de här andra ämnena som ni har på folkhögskolan. Kan man välja dem som tillval?
Du tänker på de andra kurserna liksom, som konst eller musik?
Ja,
eller?
Ja, exakt. Ja.
Nej, vi har inte det faktiskt. Det Nej. Har varit ganska svårt. Ibland har man väl lyckats fått att någon kanske får gå och spela lite gitarr eller kanske vara med på någon del på konstskolan. Mm. Så. Men det har varit oftast schematekniskt lite svårt att få till faktiskt. Mm. Men jag tror historiskt så har det varit mer av det. I alla fall på Liljeholmen, då var det när man pratade om för kanske 20-30 år sedan. Då var det så, då hade man en dag i veckan när det var... Ja, man läste, då kunde man välja, så alla kurser valde någonting. Det kunde vara allt ifrån läsa engelska eller spela gitarr eller dreja. Mm. Men då kunde alla välja det. Men det har man liksom mer eller mindre rationaliserat bort av olika anledningar. Men det är det inte idag. Men...
Och sen när Mattias pratade om det här med alltså ämnen som man måste läsa. Det är ju när man söker till universitet så är det ju det som de kallar för grundläggande behörighet. Som man behöver ha utöver de där ämnen som man... Som är lite mer speciella, till exempel matte 4 eller matte 5. Så den grundläggande behörigheten räknas med matte 3 då, till exempel. Och sen de där ämnena och sen själva betyget från gymnasiet för att kunna komma in i de olika kvoten då.
Okej. Mm. Uh-huh.
De flesta går ju den traditionella gymnasieskolan, men inte alla. Ni som har erfarenhet av att möta de elever som inte tog sig igenom vanliga gymnasiet, hur kommer det sig att de inte gjorde det eller ville det, eller vad var orsaken? Mm.
Ja, jag brukar faktiskt kortfattat säga så här. Det finns lika många anledningar som det finns elever som går på allmän kurs faktiskt. För alla bär på sin egen historia. Mm. Det är allt ifrån de här superambitiösa som har jättegoda betyg från gymnasiet. Som kommer, då kan man säga, jag kan gå ett år till på gymnasiet fast på allmän kurs. För att då kan jag söka in på den kvotgruppen också. Och så skriver jag högskoleprovet. Då har jag breddat mig totalt. Till de här som inte har gått gymnasiet alls. Som kanske för många, många år sedan gick något gymnasium, men det har harvat runt på olika jobb och sen nu ta tag i det. Och anledningen till det kan ju varit allt möjligt, men ofta är det en synonym mellan dem att man har någon typ av problematik, alltså någon ADHD eller någonting, eller haft ångestproblematik, någonting som har liksom ställt till det under skolgången. Mm. Det har inte funkat då på gymnasiet.
Det är ju ganska okänt ändå, kan vi ju konstatera av egen erfarenhet, att man kan välja den här vägen via folkhögskolorna. Hur kommer det sig?
Ja, det är en jättebra fråga. Vi jobbar ofta med den här frågan. Alltså, hur kan vi bli mer kända? Alltså, hur kan folk få reda på det här mer? Och det är väldigt svårt. Vi brukar tänka som så, om vi ska rikta oss mot dem som vill gå musiklinjen, då har man en gemensam nämnare. De tycker om musik på något sätt. Det är olika kanaler man kan nå ut till folk. Men allmän kurs är verkligen allmänt. Det enda de har gemensamt är att jag inte klarat av gymnasiet eller aldrig börjat. Och det är kanske ingenting man går med i en intressegrupp för. Så den är väldigt svår.
Mm. Ja. Viktor, hur fick du veta? Alltså, hur hittade du till folkhögskolan?
Ja, men det var en bekant till mig som hade börjat på folkhögskolan i Liljeholmen där. Ungefär 6 månader innan jag började. Och sen jag frågade henne liksom, ja, men vi båda gick IB och utfallet av IB för båda två var ungefär samma. Så att hur kan vi lösa det här? Så började vi kolla komvux och sådana grejer. Men hon var den som gjorde den första researchen och märkte att det här finns liksom. Ja, men jag kan tänka mig att största målgruppen för det här är ju de som inte har gått gymnasiet, då går det lite svårt att hitta dem. Det är liksom, det är ingen algoritm som hittar dem på nätet, men de som går i skolan och inte klarar det eller som behöver lite andra ämnen. Mm. Så de finns i skolorna. Mm. Och det var därifrån jag fick det. Så jag gick på det var lite marknadsföring, någon slags mässa där på Skägetorp Centrum, så jag var ju förbi och kikade. Och sen så skickar jag mig till Mattias och resten är historia.
Ja. Så det är mun-mot-mun-metoden som är er främsta sökväg, kan man säga?
Det är ju oftast det. Om man får prata lite lokalt här så hade vi tidigare ett jättebra samarbete med Arbetsförmedlingen. Och de har en kurs som fortfarande finns som heter Studiemotiverande folkhögskolekurs. Alltså man går 13 veckor där man får prova på att gå folkhögskola. Och de som blir, liksom, får den här åtgärden att gå den kursen är ju de som inte har klarat av gymnasiet. Så det har ju historiskt, när jag började jobba på Liljeholmen var det jättestort för oss. Det var ja, säkert 50 per år nästan som gick den här kursen och många av dem fortsatte in på allmän kurs. Men sen har ju, ni vet ju om hur Arbetsförmedlingen har omorganiserats och gjorts om och ja, hit och dit. Så att den kursen har vi i princip skrotat. Men det var en jättebra, för de visste ju vilka som inte har gått gymnasiet.
Ni lyssnar på Folkbildarsalongen, en podd om folkbildning av Bildningsförbundet Östergötland med Sara Anderberg och Mia Karlsvärd. Idag pratar vi om värdet av folkhögskolornas allmänna linje.
Ni lyckas ju där vanliga gymnasieskolan inte gör det. Vad är framgångsfaktorn?
Jag tänker att det är just det här att vi kan jobba väldigt individuellt. Vi träffar ju varje deltagare som börjar hos oss och gör en individuell studieplan. Och det finns ju då, kartläggningen är också att se vad är det som har gått fel förut. Och sen tänker jag också att det beror mycket på att personen som kommer till oss är lite äldre. Man har lite distans till skolan. Man kan själv utvärdera vad var det som inte gick bra. Och jag vill inte göra samma misstag igen. Men det är ju inte alltid som man ändå lyckas hos oss. Det är ju faktiskt, vi har ju många avhopp också. Alltså, det som vi kan säga till någon så här, men du, skärp dig nu, du har 50% närvaro.
Ja.
Jag har aldrig haft så bra närvaro, säger de då.
Mm.
Så att det är ju, man
beror
får ju
på
liksom,
vad man jämför med.
Det beror på vad man jämför med. Mm. Så att det är ju verkligen så, man får ta med det också att se. Alla bär på en historia. Alltså, jag tror att den framgången är att vi dessutom under tiden kan anpassa så mycket. Gymnasieskola, när du går år ett på gymnasiet, det är de här kurserna som ingår. Då är det nationellt prov. Klarar du inte det då, ja, du får försöka reparera på något sätt. För sen börjar årskurs två. Då
men har ni också glädje av att ni har folkbildningsandan med er på något sätt?
Precis, det är det som är att vi har den här flexibiliteten och att vi kan ha på ett helt annat sätt. Det är mycket friare hur vi ska ju vara motsvarande gymnasiet. Det är ett uttryck inom folkbildningen som vi värnar.
Mm.
Att det är så det står i villkoren för folkhögskolan, att vi ska ha motsvarande gymnasiet.
Eller snäppet bättre.
Ja, men vi ska inte vara likadant och vi ska inte vara alls liksom stor skillnad, men motsvarande. Så att det är, ja.
Viktor, kan inte du berätta hur det kommer sig att du valde just allmän linje till slut och varför var det just Liljeholmens folkhögskola?
Jo, så jag hade gått gymnasiet då, IB. Jag hade kommit till Sverige 2015 från Brasilien då. Och
Men berätta, hur kom det sig att du kom från Brasilien?
Ja, min far har ju då börjat arbeta på Saab. I och med att Brasiliens försvarsmakten köpte 33 Gripen flygplan. Så han är en av dem som har hand om det här transference of technology mellan de två, ett brasilianskt företag och Saab som hjälper då försvarsmakten i Brasilien. Och det gick ju ganska fort, för att en dag plötsligt så fick vi reda på att vi skulle komma hit. Och sen dagen efter när jag landade i Sverige, då började jag med skolan, med gymnasiet. Och hade redan gjort alla prov från IB. Och för det är ju, man kommer inte in på IB på det vanliga sättet, utan man måste utvärderas genom prov. Och sen kom jag in och började studera. Däremot, jag tyckte det var ganska svårt. Det var jätteutmanande att liksom landa en dag i Sverige och sen dagen efter började gymnasiet. Som alla andra liksom. Mm.
Jag måste bara fråga, vad är IB?
International Baccalaureate. Det är ett internationellt linje som finns i några skolor i Sverige. Den uppfattas vara den svåra linjen som går att gå på under gymnasiet.
Ja, men innebar det att, kunde du svenska när du kom?
Nej, det gjorde jag inte. Min far är svensk, men jag var tvungen att lära mig under skolgång och så vidare liksom. Och det hjälpte inte att man gick på internationell skola, men under 3 månader så var jag, pratade mycket engelska, men sen tänkte jag att skulle ge mig och börja prata med andra människor. Så vänskapskretsen var rätt blandat, IB-elever och sen många naturer som jag har haft lätt att ha att göra med, så blev kompisar över kompisar tills idag. Men upplägget med IB-programmet är ju att man pluggar 3 år och sen skriver man finals på år nummer 3.
Okay.
Och det gör det att bli lite svårt. Om man har haft det svårt i ettan, då kommer det här komma på provet till 3:an.
Oj då.
Så att det var ju några ämnen som jag blev godkänt på och några ämnen som jag inte blev godkänt på. Och då var jag tvungen, jag hade som mål redan då att plugga på civilekonomprogrammet på Linköpings universitet.
Mm.
Och sen så fort jag fick reda på folkhögskola allmänlinjen så visste jag att jag kunde komplettera det här samtidigt som jag kunde söka med kvoten BF. Och det var ju superviktigt för mig. Jag visste vad det krävdes för att kunna söka på, till civilekonomprogrammet på BF-kvoten.
Och nu får du berätta vad det är.
Vad sa du?
Ja, nu får du berätta vad det är för något. BF.
BF är ju kvoten för att söka till universitetet med folkhögskolebetyg.
Okay.
Omdöme så att säga.
Ja.
Det är väldigt viktigt att det.
Det känns som om det är väldigt många saker som man behöver veta för att, alltså, men det verkar ha varit målinriktat.
Ja, men precis. Mm. Alltså, så fort som möjligt så försökte jag ta reda på the rules of the game, för det visste jag inte när jag kom till Sverige, alltså när jag kom direkt till Katedralskolan i Linköping.
Okej.
Okay. Så då visste jag vad som krävdes. Det är ju en betygsskala från 0,0 till 4,0. Eller omdömeskala så att säga. Mm. Och då för att kunna vara, för att konkurrera för en plats så måste man verkligen ha satsat hårt och visat utveckling. Och framförallt visat utveckling under den tiden som man studerar på allmän kurs. Och vara konkret, visa konkret utveckling i olika topics så att säga.
Mm.
Och om man får veta det sen början och vet hur spelet ska spelas så har man faktiskt möjlighet att göra det om man verkligen har det som mål liksom. Så då fick jag söka med det här betyget och kom in på civilekonomprogrammet.
Ja, och om vi då går tillbaks, du kan ju då jämföra med gymnasieskolan.
Mm.
Vad var det som du gillade med folkhögskolan?
Ja, men det är så blandat liksom. Jag har uppfattat i gymnasietid att alla dagar såg ungefär likadana ut. Och på folkhögskolan så märker man verkligen att det är som en tv-serie. Det är ett nytt avsnitt varje dag. och det är det som är supertrevligt. Och människor med olika bakgrund, människor med olika mål, med olika svårigheter. Men framförallt människor som lär en jättemycket. I och med att, och samtidigt som jag lär andra jättemycket. För det är ju det är så mångfald och det är ju så, som sagt, man hjälper varandra, man utbildar varandra. Jag tycker det här med att själva eleverna på allmän kursen, att de utbildar varandra på olika sätt. Och det så tycker jag fattar under gymnasiet liksom. Samtidigt som gymnasiet måste följa några riktlinjer som folkhögskolan inte behöver göra, vilket gör att man kan fokusera på saker som verkligen tas upp under universitetskursen.
Nu måste jag då fråga, är det en väldigt stor skillnad alltså på pedagogiken jämfört med ett traditionellt gymnasium och folkhögskola?
Jo, verkligen. Det är som natt och dag liksom. Det är väldigt, man tar hänsyn till att det är individuellt, att det här med att lära
på folkhögskolan menar
du? Ja, precis, precis. Det är väldigt individuellt, samtidigt som gymnasiet de fokuserar mer på att utbilda så många som möjligt och folkhögskolan utbilda en och en liksom.
Okay.
Och det känns, för att det finns ju samtal och det finns feedback på en utsträckning där det inte finns gymnasiet överhuvudtaget.
Mm.
Och det gör en mycket större och mycket mer konkurrenskraftig i framtiden.
Hur gammal var du när du började på folkhögskolan?
Jag var 20.
Ja, okej. Okay. Mm. Hur gammal brukar man vara när man börjar folkhögskola, Mattias?
På allmän kurs? Ja, det är nog. Jag tror att Victor är ungefär den. Jag brukar säga att man är mellan 20 och 25. Det är väl det vanliga. Så att snittåldern på 22 kanske brukar jag tänka att.
Vad skulle du säga nu så här, Victor, att folkhögskolan har betytt för dig?
Jag tycker verkligen att folkhögskolan har givit mig den här basen till universitetet som i 3 år gymnasiet har inte givit mig. IB är en extremt komplicerad kurs, absolut. Man lär sig mycket hur man researchar, hur man använder databas, hur man studerar på universitetsnivå. Men det finns ju några saker där det inte går att googla på. Och jag tycker att det där folkhögskolan har gjort extremt bra i att individuell feedback, alltså ingående feedback på olika arbeten, liksom. Framförallt på svenska kursen eller tema som är ett ämne som finns i allmän kurs också. Så det är ju, det blir så personligt och man känner sig som hemma, som man kanske inte gör under gymnasietiden. Det känns som att man syns ungefär, även om man inte behöver känna det här behovet att vara syn, men att man blir det. Man känner sig som att men jag är en jätteviktig spelpjäs i hela det här.
Mm.
Och under gymnasiet så är du liksom bara en skådespelare som känns som att man liksom blir styrd av att det som kommer uppifrån och så vidare.
Mm.
Så.
Mattias, man hör ju här när Viktor berättar att folkhögskolorna har en väldigt stor betydelse. Hur kan ni bli bättre på att sprida kunskap om att det faktiskt är så här?
Ja, det är ju som sagt, jag sa innan, jag tycker det är ett svårt område. Vi försöker synas på många olika håll. Vi har kontakt med studievägledare på både gymnasieskolor och inom vuxenutbildning och så vidare. Sociala medier är en jättesvår arena att synas på för att det är så svårt att veta hur man ska nå. Men det finns ju alltid områden vi kan bli bättre på. Men, och sen så, det jag tänker, eller som jag märker också när vi får kontakt eller när vi blir kontaktade av kommunen till exempel, så är det ju de flesta gånger då när man märker att vi har en elev hos oss det inte går så bra för, då provar vi med folkhögskola. Men alltså jag tänker att folkhögskolans allmän kurs är för alla. Det behöver inte vara att jag har haft ett trassligt bakåt eller att jag har, utan det finns utrymme för alla sorters människor, som Viktor beskrev också, att man är ju tillsammans på många olika, man bidrar och hjälper varandra på olika nivåer. Så det är väl någonting som vi får jobba med, att försöka hitta ut till fler, att bredda den här målgruppen. Mm. Att inte, för nu kanske man, tittar man statistiskt så är det ju många då som har olika, alltså problematik inom neuropsykiatri eller någonting sånt, att man har något sånt, eller ångestproblematik också bakåt. Men det kan ju vara som det händer ibland, att någon som faktiskt har jättebra betyg från gymnasiet som vill prova ett år på folkhögskola.
Mm.
Som det är ett annat sätt att studera, som vi hör Viktor berätta också, än kanske på reguljär gymnasiet.
Lyckas ni då bättre också med de som kommer som kanske har ADHD eller någon annan problematik än vad gymnasieskolan gör?
Ja, det är ju svårt att säga statistiskt faktiskt, men jag tycker att vi är duktiga på det. Jag tycker att vi har god beredskap för det. Vi har många duktiga lärare som är väldigt dedikerade, som verkligen vill hjälpa. Och vi försöker hela tiden att hitta olika lösningar. Vi har många samtal och man liksom provar olika metoder för att hitta framåt. För det är också individuellt. Även fast jag har ADHD så är det ju inte bara det här sättet som gäller för alla som har det. Utan så därför så tänker jag att vi lyckas bra, men vi skulle nog kunna göra det bättre också.
Mm. Ni är väl beroende av den politiska välviljan i samhället.
Ja.
Känner du att ni är beroende av att bli bättre på marknadsföringen, för att använda ett sånt ord, av er verksamhet för att politiken ska fortsätta att tro på er?
Ja, tråkigt nog så är det nog så att vi behöver nog synas och märkas mer. Absolut, för att det är ju kanske lite sådana politiska vindar nu att det ifrågasätts på ett annat sätt. Det har ju varit ganska mycket het luft nu med studieförbund till exempel, att det ska granskas. Nu har det ju tillsatts en utredning om folkbildningen generellt, vilket är bra. Men självklart så är det ju så att vi behöver nog synas på flera arenor och visa det goda vi gör, absolut.
Ni lyssnar på Folkbildarsalongen, en podd om folkbildning av Bildningsförbundet Östergötland, med Sara Anderberg och Mia Karlsvärd. Idag pratar vi om värdet av folkhögskolornas allmänna linje.
Brukar ni vara med på gymnasiemässor?
Nej.
Hur kommer det sig?
För att det inte är vår målgrupp. De är ju 15-16 år som går på gymnasiemässan,
ja.
De flesta. Mm. Och eftersom vi har en 18-årsgräns, man kan inte börja liksom på en allmän kurs direkt efter årskurs 9.
Men är inte det lite snävt tänkt? Jag tänker att den där 15-16-åringen eller 17-åringen då, som inte lyckas i gymnasiet, att hade jag då vetat att jag då när jag fyller 18 kan välja folkhögskola som alternativ?
Ja, så kan man tänka. Mm. Absolut. Men samtidigt så tror jag, vi är ju med på till exempel vuxenstudiemässor, ja, som är för vuxenstuderande. Mm. Det är en annan sak. Men gymnasiemässor är ju väldigt inriktad på gymnasieprogrammen och de gymnasier och friskolorna som finns i. Mm. Eller kommunala och friskolor som finns i kommunen här. Men.
Finns det något skäl till att man har 18-årsgräns? Jag tänker att skulle det kunna vara ett sätt att utveckla folkhögskolan om man sänkte åldersgränsen?
Det är möjligt. Den här gränsen har varit i många år. Jag tänker så här, att någonstans så är ju ändå en gymnasieskola byggd för ungdomar 15-16 års åldern. Mm. Så jag tänker att i de allra flesta fall så är nog det bästa. Sen så finns vi som ett komplement, för jag tänker mest att vi är ett komplement till komvux. Mm. Eftersom det ingår i vuxenutbildning, allmän kurs, så är det ju... Men visst, vi har haft deltagare ibland som har varit yngre än 18 år, specialfall, så det har inte alltid varit jättelätt för dem att komma in.
Nej.
Så har det varit. Mm. Eftersom de flesta då, man är ju, som Viktor var då, 20 eller äldre, och är man då 15-16 år så, ja, inte alltid lätt kanske att
Nej, just det.
Relatera till.
Finns det på något annat sätt som ni skulle kunna ta större plats i den traditionella utbildningsvärlden, tror du?
Ja, absolut. Men jag får återkomma till det. Vi tycker då generellt att det är en svår bit att veta var vi ska synas mer.
Ja, ja. Jag förstår det, för att jag menar, just utifrån samtalet som vi har nu med de här frågorna, så förstår jag att det kan vara det.
Sen kan man ju bli lite ledsen ibland när man pratar med studievägledare som då är utbildade studievägledare som har liten kunskap om folkhögskolan, som inte vet, de kan inte berätta om det. Och då tänker jag, då ändå det är en stor del. Det finns 150 folkhögskolor i Sverige, och i princip nästan varenda, ja, inte varenda kommun, men näst intill, om vi tänker alla filialer som också finns, så borde det vara att man har kunskap om det. Man är ganska dåligt påläst, och det känns också lite bekymmersamt om det kan komma deltagare till oss eller sökande som har felaktig information som de har fått från studievägledare. Det känns lite ledsamt då. Så det är ju en målgrupp som jag jobbar mycket med, att försöka nå studievägledare och bjuda in och träffa dem och så, för att just kunna informera om.
Ja, men det låter väl som en bra väg då.
Ja.
Ja.
Viktor, är du en ambassadör för folkhögskolan idag, skulle du säga?
Absolut, absolut. Mm. Det är någonting jag pratar om, och gärna med många som frågar om det. Och ibland så, när man sitter med vänner från universiteten när man pluggar, så brukar de säga, men hur kom du in? Hur kom du in? Jag bara, men jag kom in om BF. De bara, va? Vad säger du? Det var BF. Då drar man historien liksom och förklarar att det är ju det också en väg som man kunde ha gått. Jag på civilekonomprogrammet idag, de som kom in, för de tar in då till varje hösttermin och inte vårtermin, så jag var den enda som kom in genom folkhögskolan bland runt 300 elever.
Mm-hmm.
Så det där, jag förstår att man inte fattar direkt, men det absolut, jag skulle säga att jag är ambassadör. Och jag försöker ju göra folkhögskola stolta på något sätt när man pluggar liksom. För att jag tycker att man skulle kunna, BF-kvoten skulle kunna ta mycket mer plats än vad den tar idag.
Mm.
Det är ju, det är liksom människor som är utbildade på folkhögskolan, det syns, och de som jag känner så håller på att göra jättebra jobb på universitetet.
Mm.
Och ja, så därför man blir lite så här små stolt liksom. På att ha gått på folkhögskola och sen kunna berätta det också. Så det är kul.
Det måste ju vara jätteviktigt för er, Mattias, att man har sådana ambassadörer. Verkligen. Som Viktor.
Mm.
Det är ju som vi sa innan också, han blev ju rekommenderad av en kompis att gå på folkhögskola. Så det är ju ofta så.
Mm.
Ibland är det ju nästan hela kompisgäng som börjar hos oss, för att man hör av någon och så liksom, så är det ju.
Mm.
Så absolut, det är jätteviktigt. Och det är ju det där självupplevda. Det kan ju vara inom vilket område som helst, som det är det som ger bäst effekt, än om jag läser om det eller om jag ser en tidningsannons, än om jag träffar någon som har varit med om det. Det är klart att det är...
Och särskilt om det är någon som är i samma ålder eller likartad ålder i alla fall, så kanske man tycker att det väger tyngre än en tråkig vuxen.
Mm. Ja, men det fanns ju andra personer också som hade ju jag skulle inte säga att jag hade svårt i skolan. Sen jag började gymnasiet i Brasilien så har jag haft lätt för själva plugget liksom. Men människor som har svårt med studierna idag, som är ju runt 18 och som vet att jag har gått folkhögskolan, de vänder sig till mig liksom och frågar om hur stora är mina chanser att komma in på universitetet, eller hur svårt är det, hur lätt är det, vad måste man vara beredd på liksom. Och då det blir som ungefär en intervju, som att jag är Mattias fast jag inte är det. Men det är bara fina ord, så det finns liksom inte det är många som inte kan om det här, så det blir som att det blir lite diffus för de som ska ha det här som alternativ. Men när man pratar med någon som har gått där och har kunnat föra den här vägen, gå hela vägen upp till universitetet, då blir det bara klart att det är ju för mig den enda vägen att gå, och för många hade det också varit om de bara visste om det.
Så. Du kände att du var väl förberedd för universitetsstudier, eller?
Ja, efter jag var klar med folkhögskolan så visste jag att det här kommer jag klara. Och jag har sett att jag hade kunnat studera universitetsnivå innan, men efter jag har gått på folkhögskolan så märkte jag att det var till exempel the cherry on the cake. Det här klarar jag nu, det är inga konstigheter. Och många av dem...
Här säger vi russen, inte kakan.
Ja, precis. Ja. Ja, tack. Ja, exakt. Nästan samma sak.
Ja, kanske inte riktigt.
Ja, men. Så märker man liksom att första kursen på universitetet, så det var till exempel man skulle skriva en uppsats. Och då har jag vänt rakt igenom teknik som jag har lärt mig på folkhögskolan.
Okay.
Mm-hmm. Och det var jättesvårt för andra. För de måste ju testa på nationellt nivå. Så det är inte så att de kan fokusera på ett referat eller något sånt. Liksom. Så det kan vi. Mm. Och, så man kommer, och sen till slut så de som har kommit precis ut från gymnasiet bara, men hur gör man det här? Jag bara, har inte lärt dig det här? Men till slut så blir jag så här, men jag skulle ha gått folkhögskolan kanske.
Sträck på det, Mattias.
Ja, jag gör det.
Ja. Mm. Ja, om ni fick önska fritt för framtiden... En väldigt öppen fråga kan man ju säga.
Oj.
Ja.
Inom vilket område menar vi nu?
Ja, för folkhögskolans överlevnad och framtid och utveckling. Mm.
Nej, men jag hade ju önskat att vi ses som ett riktigt komplement. Jag tror att många olika delar finns. Jag har en roll som studievägledare också, så jag träffar ju många elever som har frågor om det. Och jag kan ju ibland se att faktiskt, fast att vi sitter här nu och pratar om folkhögskola och allmän kurs, så kan jag se att vissa, men det är komvux som passar bättre för dig. Så tänker jag att det borde vara ömsesidigt, att en komvux eller gymnasieskola eller någonting kan också säga att folkhögskola, det är ett bra komplement, de finns. Så att jag tänker att det hade varit ett drömscenario, är just det, att vi ska ses som en minst en lika god alternativ, gärna bättre alternativ, men i alla fall att det är något att räkna med. Och inte bara för dem som har haft det jättestruligt och jobbigt i skolan, utan det passar många att gå på folkhögskola och allmän kurs i synnerhet.
Vad säger du, Viktor?
Ja, jag kan bara hålla med. Det är exakt det. Alltså, se som en komplement och se som ett alternativ. Att det är ingenting som man måste googla sig en timme igenom. Och det är, jag skulle inte säga att det är folkhögskolas fel på något sätt, utan det är ju vad de andra gör av det. I och med att alltså man går i gymnasiet, man går på studievägledare och sen kan man inte få tillräcklig information om folkhögskolan, precis som Mattias sa. Det är ju en stor del, för att i den här världen så måste man faktiskt, det är mycket information som man får från själva skolan. Går det snett eller går det jättebra, om man vill ha det ännu bättre, det är verkligen ett alternativ. Det är inte bara för de som har det svårt, det är utan de som är ambitiösa också. Så, och det, jag håller med Mattias, ska se som komplement och alternativ istället för en väg som man kan ta, som man kan ta reda på när man är 18 då, och försöka gå. Nej, det ska inte vara så, tycker jag.
Stort tack, hörni. Tack för ett trevligt samtal, ja, Viktor Mårtensson och Mattias Hjerton.
Du har lyssnat på Folkbildarsalongen, en podd av Bildningsförbundet Östergötland
med Sara Anderberg
och Mia Karlsvärd. Idag pratade vi om värdet av folkhögskolornas allmänna linje.